Vi kan inte längre lita på att flödet av varor och tjänster alltid kommer att fungera i alla lägen.
Den ekonomiskt konkurrenskraftigaste sidan kommer ju vinna det långa loppet, så är det.
Sveriges totalförsvarsförmåga är direkt kopplad till en fungerande samhällsekonomi. Så står det i Försvarsberedningens rapport Kraftsamling som släpptes i höstas. Och där pratar man om sådant som till exempel export och import av varor och tjänster samt näringslivets funktionalitet och att det måste fungera även i höjd beredskap och krig. Men vad exakt är ett ekonomiskt försvar? Vilka är hoten och utmaningarna och hur har det sett ut historiskt i Sverige? Och vad gör andra länder för att stärka sitt ekonomiska försvar? Det är temat för det här avsnittet av Rapporterat. Och med mig i studion sitter därför forskarna Jenny Ingmarsdotter och Karl Lallestedt som har tittat på det här på lite olika sätt och i lite olika rapporter. Varför behöver vi prata mer om det ekonomiska försvaret?
Ja, det korta svaret här det är ju att vi lever ju nu i en allt mer osäker och konfliktfylld värld kan man säga. Och vi kan inte längre lita på att flödet av varor och tjänster alltid kommer att fungera i alla lägen som vi har varit vana vid. Och ekonomiskt försvar handlar ju då i grunden om att skapa ett mer robust samhälle. Sen finns det ett längre svar också som har att göra med Sveriges långa historia på det här området och att försvarsberedningen nu har tagit upp det här begreppet igen.
Ja, och jag tror det är viktigt att tillägga också att just den här delen av totalförsvaret har varit relativt eftersatt. Man har fokuserat relativt lite på det. Och som Jenny nämnde, det gamla systemet, då hade man ju ett ekonomiskt försvar som var en av fyra pelare. Det nuvarande systemet bygger i princip på två, liksom allt, det militärt och allt annat. Och det här allt annat, där har man inte riktigt tagit ett holistiskt ekonomiskt perspektiv än så länge. Men det är ju någonting som börjar efterfrågas.
Men vad är det vi menar då när vi säger ekonomiskt försvar?
Ja, vi har ju också begreppet försörjningsberedskap som kanske är mer känt. Och där finns ju en definition som MSB har. Och det handlar ju om att säkerställa varor och tjänster i kris och krig. Ekonomiskt försvar i det tidigare totalförsvaret hade också den kärnan, men man kan säga att det var ändå lite bredare. Det fanns bredare säkerhetspolitiska motiveringar till att Sverige skulle kunna vara oberoende och stå emot påtryckningar och hot. Ekonomiskt försvar kan man säga en lite bredare term som involverar mer samhällsekonomin i stort kan man säga.
Och just om vad är det liksom vi ska kunna göra så kan man väl tänka lite på den typen av påfästningar, hur man bemöter dem. Men just det som lagring av varor är ju någonting sånt. Det här att man kanske har förberedda avtal, man har diversifierade leveranskedjor, säkerställer även transportmöjligheter. Så det är ju en rad olika åtgärder som man kan vidta.
Du var inne på att det ekonomiska försvaret är ganska eftersatt, men att det historiskt har funnits ett fokus och en tanke kring det ekonomiska försvaret. Så kan vi prata lite om hur det har sett ut historiskt i Sverige innan vi började lägga ner totalförsvaret?
Jenny är ju den stora experten på den frågan.
Ja, alltså det som är mest känt idag, det är ju de här stora beredskapslagren. Vi hade stora bergrum fulla med olja och vi hade livsmedelslager över hela landet och så vidare. Men det ekonomiska försvaret var ju så mycket mer än det. Det fanns också en planering för produktionsomställning, hur industrin skulle ställa om sin produktion i händelse av kris eller krig. Det handlade om handel, hur skulle vi klara av att upprätthålla utrikeshandeln så länge som det bara gick i en allvarlig kris. Så det här var ett ganska intrikat omfattande system som omfattade tusentals krigsviktiga företag också som var väldigt involverade i den här planeringen. Och man övade på försörjningskriser så det fanns ett väldigt finmaskigt system för det här som glömdes bort lite efter 90-talet då när man slutade att planera för totalförsvaret.
Nu känner jag att Jenny var lite diplomatisk där, för inte bara att det glömdes på, man aktivt avvecklade ju, eller hur? Så det,
Det gjorde man, ja.
Och varför ansågs det inte vara tillräckligt viktigt då?
Ja, det var väl lite den här Fukuyama time, end of history and the last man, att det var en väldigt optimistisk tid då, helt enkelt. Att väst hade vunnit kalla kriget och man trodde att genom handel och öppenhet så, eller så hotet från Sovjet hade ju försvunnit. Och då tänkte man, ja men vi kanske inte behöver den här otroligt starka beredskapen som vi faktiskt hade i Sverige under kalla kriget. Sen kan man ju titta på vårt grannland Finland och de fattade ju ett annat beslut och de behöll ju sin beredskap på en helt annan nivå.
En faktor i det här var ju också att vi gick med i EU 1995 och då såg man ju på det som att nu har vi tillgång till den här stora fria inre marknaden som kommer att lösa alla försörjningsproblem. Och man tänkte inte då att hela Europa skulle kunna råka ut för problem. Vilket ju nu på senare tid har visat sig att det kan hända. Coronapandemin till exempel visade ju att Europa som helhet är också sårbart. Och det här har ju nu också börjat komma upp på EUs agenda. Så att det här har blivit en europeisk fråga också nu.
Vilka är de så att säga dimensionerande hoten och utmaningarna när det gäller det ekonomiska försvaret?
Alltså man kan ju angripa den här frågan på olika sätt. Men när man säger, vad är de stora frågorna? Då kan man tänka liksom, i vilket tidsperspektiv. Det är ju ett sätt att se på det. Så vad är akuta problem liksom i krisens hetta som man måste kunna hantera? Och då kan man ju tänka just det här med beredskapslager och att man har en krisberedskap, man har förberedelse för samverkan mellan olika aktörer, förberedda avtal. Och det gäller ju då liksom det här kortsiktiga, men om vi tänker då långsiktigt också, om vi tänker just ekonomiskt försvar, och då kanske liksom ett bredare begrepp ekonomisk säkerhet, då måste vi tänka över tid. Och då kommer vi även in på aspekter som svensk konkurrenskraft, för det är liksom garanten för vårt välstånd och vårt välstånd är det som möjliggör att vi kan upprätthålla ett robust försvar över tid. Men det blir ju väldigt stora frågor då när man talar om de här ekonomiska säkerhetsfrågorna jämfört med det här mer omedelbara som kanske handlar mer om då försörjningsberedskapsrelaterade frågor och krisberedskap.
Det intressanta är att det fanns ju en medvetenhet om det här även under det kalla kriget, att det är en balansgång mellan att ha en helt öppen ekonomi och att ha en säker ekonomi. Så att man var ju inte emot handel och öppenhet då, men man menade att detta behöver också skyddas. Och de här diskussionerna om en balansgång har ju återkommit nu, fast på EU-nivå kan man säga. Sen ett annat sätt att se på det här med hotbilderna är också att se på vilka syften som man formulerade förr. Och man skulle kunna säga att det fanns tre huvudsakliga syften med det tidigare ekonomiska försvaret. Dels var det rent humanitära motiv, det handlade om befolkningens överlevnad helt enkelt. Ingen skulle behöva svälta, inte ens i krig. Sen var det den här säkerhetspolitiska motiveringen som handlade om Sveriges oberoende. Vår ekonomi skulle inte utgöra en svag länk så att vi skulle utsättas för hot och påtryckningar. Och sen var det ju förstås det här försvarsstödjande perspektivet, att om det värsta skulle hända, då skulle det ekonomiska försvaret stödja försvarsansträngningarna, alltså det militära försvaret.
Jag tror en sak också, som om vi tänker på ekonomiskt försvar, alltså just ekonomiska dimension, alltså alla krig involverar en ekonomisk dimension. Det är ju någonting, så tittar vi på första världskriget, andra världskriget, Ukraina nu, det är otroligt centralt. Så tar du den totala strategiska bilden, så det här är ju varför vi håller på med det, eller försöker förstå det, bygger upp system och resiliens. Och jag tror just det här idén om stora krig, nu liksom återgår jag lite till den tidigare frågan där, men det var väl det som var förhoppningen vid kalla krigets slut, att liksom vi skulle inte ha stora krig, och då behövde man inte ha den här typen av ekonomiska beredskap på samma sätt som vi, men nu ser vi ju tyvärr vad som har hänt i Ukraina till exempel, och nu är oron för att vi faktiskt kan få storkrig igen. Det är det som har blivit en aktuell fråga igen.
När vi pratade lite innan den här inspelningen så diskuterade vi att krig är en stor del av det, hur man bygger upp tänket och det ekonomiska försvaret. Så, men det är inte bara i krig som man behöver ha det här tänket. Vi har pratat om stora kriser som också historiskt har påverkat tänket kring det här och som idag också ligger i grunden för hur vi kanske tänker framöver också, eller?
Ja, det är ju tyvärr mycket som kan hända. Det räcker med att ett fartyg blir snedställt i Suezkanalen så blir det stor påverkan på den globala handeln. Och de här insikterna slog igenom på allvar i Sverige, kan man säga, på 70-talet och med oljekrisen 73-74. Oljekrisen ledde ju till ransoneringar i Sverige och då införde man begreppet fredskris. Det vill säga att det kan uppstå stora problem med vår försörjningsförmåga även fast det inte råder krig. Och idag så har vi ett helt spektrum av möjliga kriser som kan hända. Vi har ju allt från klimatförändringar till ekonomisk krigföring och rena naturkatastrofer och så vidare. Och då, i kombination med att vi har ett väldigt känsligt system med beroenden som är globala och väldigt komplicerade handelskedjor, så då är det är lätt att det blir störningar som fortplantar sig.
Och just om vi talar oljekrisen 73 där, då det här begreppet efter det så kommer att oljevapnet, att man beskrev just förmågan att kunna begränsa oljeleveranser i sig var liksom ett maktinstrument. Sen senare har vi ju talat om gasvapen, när vi ser då Europas beroende av Ryssland för gasleveranser, och det fick ju tydliga konsekvenser 2022 och liksom när det blev motreaktioner från Europas sida. Men man kan ju tänka också så hypotetiskt, då har man ett väldigt stort handelsberoende eller ekonomisk exponering mot ett annat land. Om det där landet då väljer att strypa dem, och då kan man titta på vilka är de länder vi är mest beroende av och hur pålitliga är de som leverantörer.
Ja, för det brukar ju sägas att Sverige är ett litet exportberoende land. Vi har varit inne lite på att det är EU mycket sånt där, ekonomin är global, vi är väldigt beroende och vi är ekonomiska beroende utanför Sverige och sådär. Så om vi börjar med att titta på hur samarbetet ser ut inom EU när det gäller ekonomiska försvaret, vad händer där?
Ja, alltså inom EU så har man börjat prata om begreppet ekonomisk säkerhet. I juni förra året så släppte EU-kommissionen en ny strategi som handlade just om ekonomisk säkerhet. Och det kan man säga, den strategin, den är ett slags gemensamt ramverk för hur Europa kan stärka sin försörjningstrygghet. Börjar man gräva lite där så är det som en stor verktygslåda med många olika typer av direktiv på olika områden, allt ifrån artificiell intelligens till livsmedelsförsörjning. Men det är kommissionen vill att ta ett mer samlat grepp på det här så att man undviker ett lapptäcke av nationella lösningar. Problem som är gemensamma vill man på något sätt försöka hitta gemensamma lösningar på.
Och eftersom vi har en gemensam marknad så måste vi ha en gemensam strategi för att den ska vara effektiv. Sen är väl en fråga gällande just det här med EU. Ibland så låter strategiska planer väldigt positiva. Sen får vi se liksom hur mycket av det här levereras och blir verkstad och effektivt i praktiken sen på sikt.
Så det är ju, det ekonomiska systemet är också en dynamik mellan offentliga aktörer, det är stater, det är kommersiella intressen. Det är ganska mycket, det är ganska svårsamarbetat. Du har ju kollat på det här med Kina och ekonomiska beroenden som vi har gentemot Kina. Och det drivs ju, som du skriver i din rapport, om av kommersiella intressen. Men det blir ju ändå en säkerhetsrisk för västerländska stater.
Ja, nej. Så att om vi tar just interaktionen mellan Europa och västvärlden och Sverige med Kina, det är ju huvudsakligen, det drivs ju inte liksom av
statliga initiativ, utan det är privata aktörer, framförallt företag, sen så kan det vara forskningsinitiativ av olika slag också. Men om vi tittar på företagen, och det är klart, företag är väldigt bra att tänka på risk, men de tänker ju på risk utifrån sin egen verksamhet, att vårt uppdrag är att leverera så mycket vinst till våra aktieägare som möjligt över tid. Men de kan ju fatta beslut som är liksom marknadsmässigt logiska, men om du tar några stora företag kanske, eller om du aggregerar många företag, då kan ju det få säkerhetspolitiska konsekvenser över tid. Och där måste ju staten någonstans gå in och reglera och styra för att ta hänsyn till det där. Och jag tror just eftersom vi har varit inne i den här optimistiska tidsandan med växande frihandel. Nu har det där börjat vända, och det är väl det som är lite konstigt. För då ser ju vi att trots att man har blivit allt mer oroad över Kina säkerhetspolitiskt, så har exponeringen ekonomiskt fortsatt att öka parallellt.
Men i och med att det drivs av kommersiella intressen mer än stater, hur mycket möjlighet har stater att gå in och säkra upp, eller vad man ska säga?
Alltså det beror på hur mycket man är villig att gå in och reglera och styra. Jag tycker Ryssland är ju ett intressant exempel, och det här är ju frågan. Efter ryska invasionen då 2022 så införde ju EU och västvärlden som en rad olika sanktionspaket mot Ryssland, väldigt omfattande. Och det blir väl lite frågan, för nu har man ju börjat se mer åtgärder mot Kina. Så tittar vi på historiska kriser av olika slag, om vi tar den här Three Mile Island-incidenten, kärnkraftverket i USA, det resulterade ju att man såg över hur man hanterade risker i kärnkraftsvärlden, så att säga. Tar vi finanskrisen nu med Lehman, efter det så ändrade man ju reglering av finansbranschen. Så att det kan ju vara så att det här med Ryssland triggar att man faktiskt börjar, men det är för tidigt att säga. Så att det, och just den här, det som Jenny tog upp med EUs strategi är ju ett tecken på det, att man börjar faktiskt för den är ju, alltså det här är ju också det, när vi talar om Kina så är det ju inte alltid man uttryckligen talar alltid om bara Kina, utan man utvecklar en strategi och sen så kanske Kina ändå är liksom det dimensionerande hotbilden, så att säga. Även om det inte alltid är explicit uttalat.
Mm. Men om vi pratar mer om det då, för du har kollat på specifikt på andra länder, hur de har hanterat det här med ekonomiskt försvar som skulle kunna var relevant för Sverige nu när vi börjar bygga upp vårt ekonomiska försvar igen?
Det man kan se en trend över hela världen egentligen, det är att det kommer mer och mer olika typer av strategier som kopplar ihop traditionell nationell säkerhet med ekonomisk säkerhet. Och där är ju just EU-strategin också ett exempel på det, som också säger det rakt ut, att det här hänger ihop. Och EUs utrikesordförande, han har ju också pratat om att allting kan användas som ett vapen, och ekonomiska beroenden kan utnyttjas och så vidare. Så att det här är någonting som då den strategin syftar till att hantera på olika sätt. Sen finns det också andra exempel på fler nationella strategier som man också kan titta på för att jämföra.
Mm, vi kan väl ta några sådana.
Ja, vi, Jenny och jag och vår kollega Tobias, vi har ju tittat på Japan, Taiwan och Singapore. Och det som är en intressant gemensam nämnare där, om man tittar då på Japans nationella säkerhetsstrategi, och i Singapore har man ett totalförsvarssystem som bygger på sex olika pelare, varav ändå ekonomiskt försvar. Och just det här med konkurrenskraft, det är någonting vi talar mycket om i Sverige, men inte i säkerhetspolitiska sammanhang. Och det är ju intressant, för i Japan är ju det här med konkurrenskraft en integral del, och man talar i Japan också om någonting som man kallar för strategic indispensability, alltså någon sorts strategisk oumbärlighet. Att man producerar saker som då allierade och vänner verkligen behöver, och genom det så ger det blir ju strategiskt relevant.
Så det är ju, om vi tar Sverige som ett litet exportberoende land, och liksom både Japan, Singapore är ju extremt handelsberoende och exportorienterade nationer, så det är ju intressanta exempel i en svensk kontext.
Varför är det så viktigt att tänka på konkurrenskraft utifrån ett försvarsperspektiv?
Jag tror två saker om vi tänker det med konkurrenskraft. En sak, om vi är konkurrenskraftiga, då kan vi fortsätta att exportera. Levererar vi saker andra behöver, då kan ju vi säkerställa att vi får vad vi behöver. Det är ju grundtanken med handel, men det är klart att då, under en kris eller krig, just att vi verkligen säkerställer att vi får det vi måste ha för att landet ska fortsätta fungera. Kan vi leverera saker till andra som de verkligen behöver, då är det en sorts garant för att vi får det vi måste ha också. Så det är ju en aspekt. Men om vi tänker det här långsiktiga med konkurrenskraften, vad är det som är viktigt där? Jo, alltså om vi tänker militär förmåga i världen, den beror ju på teknisk, ekonomisk utveckling. Och om man ser det här som en sorts kamp mellan olika block, har det ju varit historiskt sett. Om vi tar då auktoritära stater på ena sidan och mer öppna samhällen på andra sidan, just den här förmågan då att växa ekonomiskt är ju fullständigt beroende av den här konkurrenskraften. Så den ekonomiskt konkurrenskraftigaste sidan kommer ju vinna det långa loppet. Så är det.
Vi pratade i början lite historiskt perspektiv om de här fyllda ladorna eller lagren. Är det relevant idag också? Måste vi liksom återuppbygga just lagerhållningen? Eller är det någonting annat som är viktigare idag?
Alltså jag tror att det kommer att behövas en kombination. Det är klart att man vill ju helst kunna upprätthålla handeln så långt och så länge det bara går i en kris. Och det var ju också målet förr. Men man måste också ta i beaktande att det kan uppstå så allvarliga situationer, för att inte tala om krig då, där man får räkna med att det internationella systemet kan krackelera så mycket att vi inte kan förlita oss på handeln längre. Eller i alla fall att det kan bli ett avbrott en viss tidsperiod. Och för att överbrygga den tidsperioden så kan man behöva ha beredskapslager också. Sen är ju inte det den enda lösningen, men det är som en extra försäkringspremie eller vad man ska säga.
Ja, jag tror, går vi tillbaka till Josef i Egypten, det här med 7 bra år och 7 dåliga år. Liksom den här tanken har ju liksom alltid funnits där. Och sen så, det är ju kanske mer avancerat än att bara tänka på liksom att behöva lagra det vi behöver. Men just, man kan ju säkerställa att förutsättningarna för fortsatt handel och så. Men någonstans, det är klart, vi måste ju ha någon sorts lagerhållning. Sen är ju frågan liksom av vad och hur mycket och på vilket sätt.
Hur viktigt är en aktiv medverkan från näringslivet när det gäller att bygga upp det här ekonomiska försvaret?
Jag tycker att alltså näringslivet är ju såklart oerhört viktigt och centralt. Om vi tänker, liksom det mesta som händer i samhället är ju faktiskt i privata händer. Jag tror att jag läste någon siffra, 2022 var det 29,3% av arbetskraften var inom offentlig sektor. Så att det är ju väldigt mycket i det privata, och tänker vi på företag som gör samhällsviktiga tjänster av alla möjliga olika. Så att självklart supercentralt. Och det är ju positivt att nu har vi ju mer struktur och fokus på det. Som det här med näringslivsrådet som nu instiftades. Det är väl ändå symboliskt för att man försöker integrera tänk kring näringslivet på ett annat sätt. Och det gjorde vi ju i det gamla systemet, så det är ju inget nytt. Och vi håller på att bygga upp det här, men när vi var i processen att bygga upp totalförsvaret, det kanske var naturligt att staten fokuserade på den egna verksamheten först och få lite det i ordning, och sen att det tog lite mer tid. Men nu är vi ju på banan mer med fokus på näringsliv, och sen kommer det här med det internationella också.
Som liten avslutning, vi har ganska många rapporter som har kommit nu under våren som behandlar det här ämnet på lite olika sätt. Så Jenny, om du börjar med dina rapporter, vilka ska vi hålla koll på, eller vilka kan man läsa om man vill veta mer?
Ja, vi har ju en del kortare rapporter, eller memon som vi kallar dem. Ett till exempel som heter I krisbegreppens värld, om man vill läsa lite mer där om de här olika begreppen och hur de hänger ihop. Ekonomiskt försvar, ekonomisk säkerhet, försörjningsberedskap, och hur hänger det ihop med civilt försvar och totalförsvaret? Carl, du har ju också grejer på gång.
Ja, nej, jag har medverkat i en rapport om hur Sveriges ekonomi påverkas av kris och krig, som jag kan rekommendera. Sen har ju Jenny, jag och Tobias, vi har ju skrivit en rapport om ekonomisk säkerhet i Japan, Taiwan och Singapore. Och det, varför har vi gjort det? Jo, det är för att titta på hur jobbar de med ekonomisk säkerhet, länder som ligger betydligt närmare Kina och har en större exponering mot Kina.
Vi har ju också till exempel din rapport som du har skrivit som handlar om hur Sveriges ekonomi påverkas av kris och krig. Vad kan vi säga om den?
Alltså det, vi pratar, jag skulle säga ekonomisk säkerhet är ett jätteämne som vi adresserar, så det blir svårt att få med allt. Det som jag tänker är intressant med den, eller det är mycket som är intressant med den rapporten, men just det här att en sak man gör, vi har gjort där, vi har tittat historiskt sett hur har olika länder påverkats under krig historiskt, och då kan man ju tänka på hur, extrapolerar då utifrån det, hur skulle Sveriges ekonomi kunna påverkas idag? Det är ju lite knepigt det här med krig, för det händer ju inte jätteofta, i alla fall för Sverige som tur är, så har ju vi inte varit direkt drabbade på över 200 år. Så då måste vi ju titta på andra länder. Sen kan det ju vara liksom att Sverige påverkas när det är krig någon annanstans eller kriser av andra slag. Så definitivt, vi påverkades ju på ett tydligt sätt under första, andra världskrigen, nu av Ukraina-konflikten och som Jenny nämnde tidigare där med oljekrisen, då hade vi faktiskt ransonering i Sverige på 70-talet.
När den här podden spelas in så sitter vi fortfarande och väntar på en ny nationell säkerhetsstrategi som ska komma någon gång under våren. Men kan vi säga redan nu vad vi tror att den kommer innehålla?
Alltså de håller på att jobba på det nu. Och tittar vi på de frågor vi har pratat om här, så just det här att det har varit lite eftersatt, men nu liksom insikten att liksom vi måste göra mer på det här området växer och växer. Vi har ju tittat på de här länderna i Asien, där man till exempel har konkurrenskraft som liksom en del. Och just i Japans senaste nationella säkerhetsstrategi så har man ju tydligt fokus på såna här ekonomiska säkerhetsfrågor. Så det skulle ju vara önskvärt att man inkluderar konkurrensaspekter här. Att just att upprätthållandet av svensk konkurrenskraft är en säkerhetspolitiskt viktig fråga. Det är inte bara en viktig fråga i sig och för, liksom för näringslivet, utan även för Sveriges långsiktiga säkerhet.
Mm. Sen kan man ju tillägga också att det förekommer ju många abstrakta och kanske också lite trendiga ord på det här området som autonomi, rådighet, förmåga att agera och så vidare. Men det här egentligen handlar om, tycker jag, det är ju att medborgarna inte ska utsättas för fara, att samhällsekonomin inte ska äventyras och att till exempel då det här med nya teknologier inte ska användas emot oss. Så det går ändå att konkretisera det här. Och ytterst är det, kan man säga, en överlevnadsfråga då för befolkningen, för enskilda länder och för Europa som helhet.
Jag tror någonting som Jenny brukar nämna, det är ju det här att insikten att våra samhällen har ju blivit mer sårbara på sätt och vis och sammanflätade, liksom interdependenta jämfört med tidigare. Och det här är ju ingen ny insikt, utan det är ju en insikt man explicit formulerade redan efter första världskriget i Sverige. Men att liksom det blir än mer extremt. Och det betyder ju att liksom medvetenheten om hur vi hanterar de här frågorna borde bli än mer utvecklad och bättre. Så att om vi hade ett utvecklat ekonomiskt försvar i den gamla världen under kalla kriget. Nu har ju vi privatiserat, avreglerat, vi har radikalt expanderat handel. Så vi har ju helt andra beroenden och sårbarheter idag. Och då måste ju
fokus på de här frågorna var än större och vi måste utveckla vårt tänk ännu mer än vad vi gjorde under kalla kriget.
Tack för att du lyssnade på Rapporterat. Du hittar länkar till alla rapporter vi har pratat om här idag på foi.se/podcast. Och där kan du också skriva in om du har några frågor som du vill att vi ska ta upp här i podden. Jag heter Kajsa Collin och i poddredaktionen sitter också Albert Hager-Bernatz.